Ja, det är Åke Sandin det här. Och då följer som vanligt den Radio Tuff, Tyresö U-lands- och fredsförenings sändning. Det är nummer 1472 som vi ska få höra. Och den hörs på 91,4 två gånger per dygn och på när som helst på datorn om man knappar in www.tyresoradion.se. Det hörs från i tre veckor från den 26 augusti till den 16 september. Programmet är i korthet. Ja, många rosor delar jag ut, bland annat till de som varnar för alla kärnvapen som finns och till de som kritiserar det grymma saudiska kriget mot Jemen. Rysslandskännaren Stefan Lindgren intervjuas om Rysslands obevisade skuld till nervgiftsattackerna i England, om annekteringen av Krim och om rysk politik i Syrien. Men allra först hör vi 22 sekunder Louis Armstrong.
Old Stacy Brown. Lovers aid in France. When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, I see Brown.
Ja, peppad utav den positiva Louis Armstrong som tycker så mycket är bon, god, bra, ska vi nu i Radio Tuff dela ut veckans rosor. Vi har ju ofta sagt att det är hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret. Den första rosen går till tuffaktivisterna Sylvia Ljungdahl, Erika Husberg och Bitte Isaksson som den 6 augusti, Hiroshima-dagen, i Tyresö centrum delade ut flygblad mot dagens kärnvapenhot. Mer om detta plus bild finns på hemsidan www.tuff.nu. 73 år efter det amerikanska massdödandet i Hiroshima och Nagasaki genom atombomber finns idag 9 länder som har kärnvapen: USA, Ryssland, Kina, Israel, Storbritannien, Frankrike, Pakistan, Indien och Nordkorea. Dessutom har USA placerat ut kärnvapen i Europa. Typiskt nog har alla 5 permanenta medlemmar av FNs säkerhetsråd dessa förintelsevapen. Sedan rosor till alla solidariska som blir medlemmar i Tuff, Tyresö, U-lands- och fredsförening. Det blir man genom en insättning på Tuffs plus giro 16 01 37-6 av 200 kronor. Detta är desto viktigare nu när alla olika föreningar drabbas av minskade medlemstal. Så välkommen till Tuff. En ros till manifestationen mot kärnvapen på Sergels torg den 25 augusti, arrangerad av Kvinnor för fred och Internationella förbundet för fred och frihet, IKFF. Bland talarna märktes bland andra Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds. Mer om detta på bloggen www.tuffsandin.blogspot.com. Sen en ros till Gunnar Westberg, aktiv i Svenska Läkare mot kärnvapen, som i Göteborgsposten skriver bland annat så här, citat: "Hotet om kärnvapen är en viktig valfråga. FN har tagit fram ett avtal som förbjuder kärnvapen, men Sverige har ännu inte skrivit på avtalet. Detta trots Rysslands och NATOs hot om kärnvapenanvändning. Svenska politiker tvekar inför hoten från USA att man kanske inte vill samverka med det svenska försvaret om Sverige skriver under avtalet. En stor majoritet av svenska folket vill att Sverige skriver på avtalet, men än så länge hänger inte politikerna med. Inför valet måste vi se till att de partier som är negativa till ett avtal mot kärnvapen blir bättre informerade. Vi måste också fråga hur de anser att kärnvapen ska kunna avskaffas, eller om de kanske anser att de bör finnas kvar. Slut på citatet av Gunnar Westberg. Ja, 94% av de rödgröna väljarna, men också många alliansväljare, är för att Sverige skriver på FN-konventionen om kärnvapen. Den antogs för drygt ett år sedan av 122 stater i FNs generalförsamling, en klar majoritet av medlemsstaterna. Sen en ros till FNs generalsekreterare Antonio Guterres, som vid ett besök i Nagasaki den 9 augusti bland annat sa, citat: miljontals människor lever fortfarande med rädsla för att ett kärnvapenkrig ska bryta ut, och det är brådskande att få till stånd en global nedrustning. Kärnvapenmakter spenderar fortsatt stora summor pengar på att modernisera sina vapenarsenaler, och nedrustningsprocessen har stannat av. Slut på citat. FN-chefen la också ner en blomkrans för att hedra de runt 74 000 Nagasakibor som dog i den amerikanska attacken mot staden för 73 år sedan. Och så en ros till EUs utrikeschef Federica Mogherini, som förklarat att EU nu är fast beslutet att inte följa de av USA begärda sanktionerna mot Iran. EU står alltså fast vid kärnenergiavtalet med Iran som USA sagt upp. USA vill dessutom att europeiska stater ska följa USAs sanktioner som redan slagit hårt mot Iran. Frågan är om europeiska företag vågar trotsa USA. En ros till den tyske utrikesministern Heiko Maas, som i tidningen Handelsblatt skrivit en artikel där han menar att Tyskland nu bör sluta att underordna sig USA. Istället bör man samarbeta mera med EU-länderna, speciellt Frankrike. En ros till amerikanska tv-bolaget CNN, som meddelar att USAs bomb dödade barn. Över 50 människor dödades i den saudiledda militäralliansens flygräd mot en skolbuss i Jemen den 9 augusti. Nu uppges USA ha levererat bomben som användes vid attacken, som har fått världen att reagera med avsky. Man har fastställt att det var en bomb av typen MK-82 tillverkad av den amerikanska försvarsjätten Lockheed Martin, som tog cirka 40 barns liv. Saudiarabien med sina oljepengar är redan efter USA och Kina det land som satsar mest på militären. USA och Storbritannien är de länder som mest förser landet med vapen. Typiskt nog företog Trump sin första utlandsresa som president just till Saudiarabien. En ros sedan till Johannes Brewer, chef för Röda Korsets delegation i Jemen. Han säger, citat, avsaknaden av respekt för civilt liv är klandervärt, slutcitat. Han påpekar att kriget dödat tiotusentals civila och miljoner i Jemen lider av kolera och svält. En ros till Maria Velasco, svensk diplomat och rådgivare åt FNs särskilda sändebud för Jemen. Hon säger så här, citat, flygattacken mot en buss i Jemen där 40 barn dödades har fått FN att reagera starkt. Det var ju en fruktansvärd händelse, och som förälder går det knappt att föreställa sig den smärta som föräldrarna till de här barnen känner. Händelsen gör att det är extra angeläget att få igång förhandlingarna. Nya fredssamtal förbereds, slut citat. Och sen en ros till Bo Forsberg som i den kristna biståndsorganisationen Diakonia, som i Svenska Dagbladet bland annat skriver, citat, i den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet IRI. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export. Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svenskt krigsmateriel för 55,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört, enligt Bo Forsberg. En ros till den svenska partiledare som i Sveriges Radios utfrågning påpekade att vi ena stunden förfasar oss över diktaturen i Saudiarabien medan vi nästa stund säljer vapen till landet. En ros till Jemenexperten Elisabeth Kendall som på besök i Sverige menar att Sverige måste hjälpa till i världens största humanitära katastrof, den som råder i Jemen. Utöver de tiotusentals miljoner civila som dödats lider miljoner jemeniter av kolera eller svält. En ros till Jesper Bengtsson, ordförande i Svenska PEN, en organisation för fri journalistik. Han tar upp den saudiska behandlingen av bloggaren Raif Badawi. Denne har sedan 2012 suttit i fängelse i Saudiarabien, där han dömdes till 10 års fängelse och 1000 piskrapp efter att ha kritiserat det härskande prästerskapet och krävt ökad yttrandefrihet. Släpp Badawi fri är budskapet från Svenska PEN. Och en ros till regeringarna i Nord- och Sydkorea som tillåtit att några av de tusentals familjer som splittrades under det förödande Koreakriget 1950-53 nu har kunnat återförenas. Och som sagt, bli gärna medlem i TUF genom att sätta in 200 kronor på TUFs plusgiro 16 01 37 6. Stefan Lindgren, en eminent Rysslandskännare. Jag har funderat mycket på det här med affären Skripal. Sergej Skripal som i början av mars blev förgiftad av någonting som heter Novichok och som påstås ha rysk eller sovjetiskt ursprung i Uzbekistan. Men de klarade sig, både han och hans dotter. Ett par månader senare så blev två helt vanliga människor förgiftade av detta nervgift Novichok. Och kvinnan dog medan mannen klarade sig. Och nu har då i mars så utvisade massa länder ryska diplomater. USA tror jag körde iväg 50 stycken och Storbritannien 20-tal och EU-länder var med också. Till och med Sverige ville utvisade en rysk diplomat. Men jag har letat efter bevis på
varför ryssarna skulle ha vilja ta livet av den där Sergej. Han hade suttit i ryskt fängelse och släpptes 2010 i samband med en fångutväxling. Och 7-8 år senare skulle ryssarna då ha ihjäl honom. Vad är din åsikt? Har du sett några bevis på hans, på ryssars skuld till det här?
Nej, alltså Theresa Mays argumentation redan från början var ju att det här giftet har kunnat identifieras och knytas till Ryssland. Och det finns ju en bakgrund, men en bakgrund i Sovjetunionen. Men sen kom ju det här giftet kom ju ut. Sammansättningen blev känd i väst och man började experimentera med det här giftet. Under föregivna syftet kunna försvara sig mot giftet så började man i USA, Tjeckien och faktiskt även Sverige att mixtra med det här giftet.
Ja.
Och så att det finns alltså, teoretiskt finns det flera länder som det skulle ha kunnat läcka ut ur militära laboratorier.
Theresa May, hon sa att det likely var ryssarna som låg bakom förgiftningen.
Ja, just highly likely.
Ja. Men vad har du hört om mera om bevis på att ryssarna låg bakom det?
Nej, sen jag menar, tiden gick och det kom inga bevis och OPCV, alltså Organisationen för förbud av kemiska vapen, som undersökte saken, de kom ju fram till slutsatser som inte på något sätt band Ryssland till det här brottet. Och sen har ju ryktats i brittiska tidningar, i Guardian, om att man skulle ha identifierat två personer som har kunnat knytas till förgiftning.
Mm, just det.
Och som man då skulle begära utlämnade från Ryssland. Men haken med den avslöjandet var ju att det kom aldrig någon begäran om utlämning. Och för övrigt så vet ju alla att Ryssland kan inte utlämna sina egna medborgare. Finns inga sådana, det finns överenskommelser om utlämning mellan vissa länder gällande vissa brott, men här skulle det inte, ändå inte vara möjligt.
Men just men, i tidningen.
Men poängen är att Ryssland hela tiden har sagt sig vilja medverka till att skapa klarhet.
Ja, just det. Men just The Guardian, den brittiska tidningen som du nämnde, dess krönikör skrev för en månad sedan att han ännu inte hade hört några bevis, inte ens han hade. Nej. Men hur kommer det sig då att USA på nytt har infört sanktioner på grund av Skripal-affären?
Ja, alltså jag tror att ursäkta mig, jag tror att förklaringen är väl att söka i amerikansk inrikespolitik. Alltså man har ju ifrån demokraterna och delar av det republikanska partiet som har drivit upp en hysteri när det gäller Ryssland och president Trumps påstådda hemliga samarbete med Ryssland. En hysteri som inte har denna världen, va? Och då har man ju gått så långt som man har tillgripit det här fallet Skripal. Och då är ju, det har man gjort trots att inte ens Storbritannien har ju infört några sanktioner specifikt med hänvisning till Skripals.
Så men att, Ryssland var ju aktivt, sägs det, när Trump blev president för ett par år sedan. Men det konstiga är ju att Ryssland skulle ha givit komprometterande uppgifter om Trumps värsta rival. Vad heter hon nu då?
Hillary
Clinton. Men vad kan Ryssland veta om henne som är är kontroversiellt när inte ens Trumps många medarbetare tog reda på det. Det är konstigt.
Ja, jo, nej, men hela den där historien är ju i mina ögon väldigt konstruerad, därför att okej, Ryssland, de hade ryska ledningen uttryckte en viss, kan man säga, sympati för Trump, helt enkelt för att Trump sa det att han ville återställa goda relationer till Ryssland. För att det var ju liksom en självklar gest ifrån Ryssland att säga att man såg positivt på Trumps kandidatur. Det är också inte i alla fall. Och men sen utifrån det har man då byggt väldiga konspirationsteorier om att Trump är köpt av Putin, att Putin har hållhakar på Trump. Och ja, men det här tillhör ju spinnillernas värld, och jag tycker inte att inte vi i Sverige behöver ägna så stor uppmärksamhet åt det. Nu ser vi ju vart det leder. Va? Det leder ju till att i det här mellanårsvalet i USA så har ju demokraterna drivit fram ett läge, ett ganska skarpt läge, där frågan kommer att stå antingen så ska Trump ställas inför riksrätt eller också ska han då få arbeta vidare. Va?
Men det är inte på grund av de ryska kontakterna, va? Den här Möller, han heter, som leder utredningen om det, han har ju inte hittat ett enda bevis.
Nej, just det. Men han har lyckats få två personer att erkänna att de har begått brott i Trumps kampanjledning.
Just det, men det har inte med Ryssland att göra.
Nej, det har inte med Ryssland att göra, och det har inte heller med presidentens ämbetsutövning att göra. Så att det är lite svårt att få till stånd det här riksrättsåtalet än så länge. Men om det kan bevisas nu i fortsättningen framöver att han har försökt mörka någonting under sin tid som president, då kan han ju i och för sig torska på det där ändå.
Men ryssarna anklagar sig fortfarande för annekteringen av Krim för 4 år sedan och illa behandling av Ukrainas östra delar. Mm. Vad säger du om det då?
Ja, alltså när det gäller Krim så är ju, anser ju Moskva att den frågan den är inte öppen, utan den är så att säga avförd från dagordningen. De har ingen anledning att ompröva sina beslut. Och där kan man ju notera att Trump på G7-mötet i Kanada så sa han ju, undslapp han sig att ja, men krimborna har det väl i alla fall bäst i Ryssland.
Ja, är det sant att krimborna majoritet vill tillhöra Ryssland?
Ja, det är ju, det är belagt i åtminstone 3 folkomröstningar. Alla med resultatet på 90% övervikt.
Då. De är rysktalande i Krim, va?
Okay. Ja, du ser nu, 1,5 miljoner av 2 miljoner drygt är ju rysktalande.
Ja, just det. Ryssland i Syrien, vad säger du om det då?
Ja, alltså, både när det gäller Syrien och östra Ukraina så har ju Ryssland markerat att man vill ha förhandlingar. Va? Man har ju drivit hela tiden de här förhandlingarna i Kazakstan, i Astana, där man bjuder in alla tänkbara grupper från Syrien och sen alla grannstater och alla stater som har några intressen i Syrien.
Men det är bara Turkiet och Iran som har varit aktiva där, va?
Ja, plus då en väldig massa representanter för olika riktningar i Syrien.
Ja.
Så att de här samtalen har naturligtvis de har varit väldigt utdragna, och de har upprepats ett antal gånger, men något resultat har de väl haft. Bland annat den här uppgörelsen om skapa vissa säkerhetszoner i Syrien, va, som ska vara fredade från strider, och där man har lyckats liksom förmå alla parter att erkänna stillestånd, lokala stillestånd så att säga. Det är väl möjligen en frukt av samtalen. Och sen är det ju, jag tror att det är väldigt viktigt för slutfasen nu av det syriska kriget att alla de som tidigare har varit emot, deltagit i det här försöket att störta regeringen, att de får en chans att ansluta sig till, byta sida och ansluta sig till återuppbyggnaden av Syrien.
Mm.
Och det är ju många som har gjort det, kanske än så länge bara liksom lokala förband och så, va? Men den här, någon sorts försoning måste ju komma till stånd, va?
Ja.
För att upproret i Syrien har ju varit omfattande, va? Det kan man ju inte förneka. Det har varit många tusen människor har ju liksom gripit till vapen mot regeringen, och de människorna måste ju på något sätt förlika sig med den nya situationen.
Men bland regimkritikerna finns ju också al-Nusra, som är någon slags al-Qaida-gren. IS, Islamiska staten, har varit aktiv mot Bashar al-Assad. Så det är ju...
Jo, nej, men det är klart, de här olika motståndsrörelserna har ju av mer eller mindre terroristisk karaktär. De har ju olika hand, så att säga. Men där har ju... jag tror att regeringen är ju... Ja, men när det gäller Islamiska staten så har de till stor del kommit utifrån som erövrare.
Mm, alltså, från Irak.
Staten bildades ju i Irak, va? Och där har det varit mer entydigt, va? Men när det gäller de övriga grupperna så är det väl så att man är inte främmande för att förhandla med någon.
Mm.
Och okej, Nusrafronten är ju anses ju då genom... Den är förbjuden i stora delar av världen och står väl på al-Qaida står ju på terrorlistan i alla länder. Men al-Nusra-fronten, även om amerikanska senatorn John McCain har väldigt goda relationer till dem. Det är väl många som tycker att de inte kan, så att säga, ingå i ett framtida Syrien.
Ja, det var lite grann om Ryssland och dess politik. Tack så hjärtligt, Stefan Lindgren, för den här intervjun i Radio
Tuff. Tack så mycket.
Hej.
Tack ska du ha. Hej.
Ja, du har nu lyssnat till Radio Tuff, Tyresö, U-lands- och fredsföreningssändning nummer 1472. Nästa sändning kommer den 16 september. Klockan 17, om jag nu med stigande ålder orkar göra ett Radio Tuff nummer 1473, men jag ska försöka.